Hej och välkomna till Swedish Zomcast nummer 13. Idag ska vi prata om orsaker till zombiesmittor. Med i studion idag är Johnny Berg.
Hej.
Tova Björkqvist, två tekniker och producent.
Hej.
Och Emil Nilsson som är doktor i ekologisk botanik och zombiebiolog.
Jajamensan.
Hej och välkommen Emil.
Tack så mycket.
Jag tänkte först kolla lite så här, varför är du intresserad av, eller varför zombiebiologi? Hur kom ni in på det?
Ja, man kan undra det. Det är lite märkligt kanske, men som biolog så blir man ganska fascinerad över, eller om man är lagd åt det hållet kan man bli fascinerad av det lite udda i naturen. Och sen märker man att det finns ganska mycket och ganska mycket udda saker. Så det är ganska lätt att halka ner där tycker jag.
Mm. Vi kör rakt på. Vad är det för någonting i naturen som kan göra zombier? Om man först går in i djurvärlden. Har vi några exempel på det?
Ja, det beror ju på lite vad man tänker. Vad man menar är en zombie. Men om man tänker sig någon form av där ett djur kan kontrollera medvetandet hos ett annat djur. Lite på det sättet. Då finns det ganska många exempel. Och jag har lite förkärlek för saker som finns i Sverige. Så en sak som finns i Sverige är skogskackelackans parasitstekel. Och den har inget svenskt namn, så vi kan strunta i det latinska också, annars är det säkert fel. Men i alla fall, när parasitsteken, den ligger i bakhåll och väntar på en skogskackelacka. Och det är honan som är den onda förövaren i det här fallet. Och när det då kommer en skogskackelacka så hoppar hon fram och sticker sin gadd eller liksom äggläggningsrör in i kackelackan och bedövar den med ett första sting. När kackelackan har blivit bedövad så går parasitsteken fram till den och skickar in sitt äggläggningsrör i huvudet på kackelackan så att det kommer precis rätt så att det kan frige en liten mängd gift där som tar bort kackelackans fria vilja. Så att den dör inte och den hamnar inte i dvala, men om den vill gå, det vet vi inte, men så kan den inte gå. Så den är där, den lever och den hamnar i kackelackans våld. Sen tar kackelackan tag i den, drar ner in ett hål och lägger ett ägg på den. Det där ägget kläcks efter ett tag, kommer en larv som börjar äta på den här färska födan som efter ett tag blir en puppa som kläcks och utkommer en ny parasitstekel.
Alltså då, det handlar alltså om att det här stackars offret blir någon slags levande mat alltså för larven.
Levande mat,
ja. Precis, ja. Ett skafferi.
Ja.
Eller en maträtt.
Så den håller färsk föda liksom, kan man säga. Och det är ju inte bara det, för att den är ju inte instängd, utan den kan inte gå ut. Och det där har man forskat lite på faktiskt, att man kan ge den här kackelackan lite av ett hormon, kommer inte ihåg exakt, oxytocin tror jag det heter. Och då går kackelackan bara iväg. Då får den tillbaka, då frigörs liksom, tas den här effekten bort. Så under tiden parasitsteken har den i sin kontroll så kan den inte gå därifrån. Det är ganska praktiskt för parasitsteken då, som håller den här färska maten.
Mm. Du har ju en blogg ska nämnas också som heter Vetenskapspedagogen. Det har vi inte nämnt, det är bra att sticka in det bara. Där kan man även läsa om de här sakerna.
Absolut.
Då tänkte jag fråga dig, du har nämligen skrivit också om en annan sorts, en sorts parasit som tar över hjärnan på myror. Hade du tänkt att komma in på dem eller?
Ja, det kan vi göra. Vilken var det du tänkte på?
Nej, alltså jag nu kan jag inte göra de latinska namnen i huvudet. Jag snappade upp att du har skrivit om en parasit som i alla fall tar över hjärnan på myror. Om jag fattade rätt, blir de typ radiostyrda de här myrorna då? Eller vad är syftet med att liksom ta över hjärnorna på det sättet?
Ja, alltså organismerna som på något sätt tar över kontrollen över sina värddjur har ju oftast syftet antingen att få mat eller att sprida sig. Kom inte på något exempel där de gör det för att få sex, men annars är det en viktig del i livets cykel så att säga. Men när det gäller myror så finns det till exempel lilla leverflundran som finns i Sverige. Jag har en liten bild här på en blodig lever. Den är mest bara blodig. Det är lite svårt att se, men på bilden finns det lilla leverflundran också. Man ser mest en massa hål och blod. Och
vi ser en ganska äcklig bild nu. Bara, ja, som ja. Vet.
Vi kan lägga upp den på swedishsomcast.blogspot.se.
Ja, den är lite stämningsfull så. Och det här är från ett får, en fårlever. Där då infektionen av lilla leverflundran kan bli väldigt påtaglig. Och om de blir för många så kan får må dåligt av det. Men vad har det här med zombies att göra? Jo, men det är att det här är lite komplicerat. För att fåret bajsar ut liksom ägg i sitt bajs. Mm. Som snäckor kommer att äta på. Och snäckorna går iväg och sen lämnar ju snäckaren sådana här snigelspår efter sig. Och i dem finns det en annan typ av, vi kan kalla det ägg, som den här parasiten lämnar efter sig. Som myror kommer och äter. Och då hamnar de in i en myra och då börjar parasiten påverka myran. För att vanliga, det här är tuvmyror. Mm. Det måste vara tuvmyror. Ofta på kvällen så går de ner i stacken och bland de andra myrorna och har det, jag vet inte vad myror gör. På kvällarna har lite så här, kul tillsammans. Men om de har den här parasiten i sig, då går de istället upp på kvällen och biter sig fast på ett grässtrå och väntar. Så sitter de där och om ingenting händer så går de på morgonen sen tillbaka till de andra myrorna och fortsätter med sin grej. Men sen på kvällen så går de upp på det där grässtrået igen. Och grejen är om man sitter uppe på ett grässtrå i en myra, då kan man bli uppäten av ett får. Och då har parasiten kommit till sin slutgiltiga värld där den har sex och sen då gör nya sådana här parasiter som kommer ut i fårbajset.
Det är ett väldigt avancerat system. Eller det känns som att det kräver, att det är väldigt sårbart för att det kräver så många delar som ska funka. Liksom.
Eller hur? Och det är inte ovanligt att det finns många, flera stycken värddjur hos parasiter. Mm. Just. Och här är det ju bara myran vars beteende ändras. Mm. Inte fåret eller snäckan, vad man vet i alla fall.
Så det är myran som är zombie här?
Ja. Mm. Så det är ett myrexempel. Var det det du tänkte på?
Ja, exakt. För mig låter det zombie då. Mm. Det första är också, låter väldigt äckligt, men samtidigt så är det mer, då är man mer maträtt för en larv då. Man är föda på ett annat sätt. Myrorna låter uppenbart zombie i mina öron.
Sen finns det ju ett annat exempel också som bland annat drabbar myror. Och det är en svamp som heter Ophiocordyceps. Som faktiskt finns i Sverige också. Men den är inte känd från myror i Sverige utan den är känd från nattflyn. Men det här myrexemplet är det mest kända inom populärvetenskapen. Och då ligger sporerna på marken. Sporerna är liksom, vad ska vi kalla det, äggen för den här svampen. Så kommer myran att gå där, då fastnar sporen på myrans skal och börjar bryta sig igenom. Och sen börjar den här svampen växa inne i myran och efter ett tag påverkar den myrans beteende. Lite på ett liknande sätt. Myran börjar bete sig lite irrationellt. Den kan börja putsa sig lite väl mycket och gå lite sådär klantigt. Ni vet, myror är annars strävsamma smådjur. Ibland händer det att andra myror lyfter bort dem här för att på något sätt har de lärt sig att det här kan vara farligt. Men ibland så hinner de inte göra det och då kanske myran klättrar upp. Och den klättrar upp på en viss höjd som är en knapp meter ovanför marken och sen biter den sig ett tag där. Och sen kommer den aldrig släppa. Mm. För då dör den. Och då växer en svamp. Eller fruktkroppen av en svamp. Upp ur huvudet. Som sen då blommar liksom på svampars vis. Så att det regnar ut sporer ner på marken igen. Där de kan infektera nya myror. Det här tycker jag är ganska spännande.
Det låter sjukt äckligt också.
Ja, och det finns ju jättesnygga klipp på YouTube på det där. Där de har gjort så här timelapse-filmer på det. Mm. När det växer upp, ut, den här svampen liksom blommar ut ur skallen. Och den kan infektera andra arter, den här svampen kan infektera andra saker som vandrande pinnar och fågelspindlar och då fjärilar också.
Men inte människor?
Inte människor, nej. Men en väldigt rolig koppling till människa är att en art av Ophiocordyceps som heter sinensis. Ophiocordyceps sinensis. Sinensis betyder Kina. Har använts inom kinesisk traditionell medicin väldigt länge.
Mm.
Där man då är det ett nattfly vars larv ligger i jorden. Och där det blir en puppa så kan den bli infekterad av den här svampen. Och så växer svampen upp ur marken. Okej?
Okay? Mm.
Och sen plockar man de här svamparna. Och så ska man äta dem för att det är bra för ens fysiska prestationsförmåga. Det ska vara bra för, vad heter det då? Ja, när man har sex.
Potens,
ja. Sådana saker. Så att det säljs inom alternativmedicinen.
Mm.
Så om man googlar Cordyceps som är det gamla namnet så kan man få upp så här ställen som säljer det. Så det känns ju lite oroväckande.
Vi har hamnat på zombiesex igen. Ja. Ja.
Men generellt ska man vara orolig när om det skulle vara att människor börjar klättra upp en bit och biter sig fast i någonting. Ja. Då skulle man börja ana oro i alla fall.
Ja, lite så. Det är ju trots allt så att insekter och andra leddjur skiljer sig ganska mycket från människor. Vi är ryggradsdjur, rent anatomiskt. Så att sådana här sjukdomsalstrande organismer måste ju hitta sin väg in i kroppen på något sätt. Och då använder de olika proteiner och sånt som de hakar fast i.
Mm.
Så att det är ett ganska långt steg däremellan.
Det var lite fascinerande med att myrorna reagerar på de här myrorna som går fel. Alltså, vi har ju pratat om sånt förut när det kommer till zombier, men vi pratar om det som är uncanny, alltså när man känner igen någonting men så avviker det och känns fel. Och de friska myrorna kan de notera att en myra går lite fel och då lyfter de bort den då.
Ja.
För att de på något sätt känner att det här stämmer inte.
Och antagligen har det med evolution att göra för att man har hittat växtfossil med de karaktäristiska märkena som myrorna gör när de biter sig fast i. Och de är 48 miljoner år gamla. Så det här, den här svampens parasitering på myrorna har funnits då troligen under minst 48 miljoner år. Vilket är ganska lång tid för en, så här, man brukar kalla det för en evolutionär kapprustning mellan myran och parasiten. Svampen i det här fallet.
Alltså vilka detektiver ni biologer är. CSI, slänger i väggen.
Eller hur?
Ja.
Jag tänkte om vi går in på mer människobiologi eller smittor som kan påverka människor.
Mm.
Vad har vi där för någonting som ligger högt i zombielistan?
Ja, har ni katt? Är det någon som har katt?
Ja, jag har haft katt.
Du har haft katt? Mm.
Ja, jag har också haft katt.
Ja.
Och jag har överlevt det.
Gillar ni råbiff?
Nej.
Ja.
Ja, då kanske. Vi har en viss riskfaktor här inne. Det finns en parasit som heter Toxoplasma gondii. Eller Toxoplasma gondii tror man säger på fancy engelska. Det är en parasit som går på möss oftast. Där mössen är mellanvärd. Så brukar man kalla det när parasiten liksom lever där. Men de förökas inte i den kroppen. Men de påverkar de här mössen så att de istället för att bli rädda när de känner lukten av katturin så blir de närmast attraherade av det. Så de dras till katturin. Och det är väldigt bra för katter. För då går ju maten i princip rakt in i munnen.
Mm.
Och då kan katten käka upp musen och då kommer den här parasiten Toxoplasma in i sin slutvärld där den då förökar sig sexuellt. Sen kommer ägg ut i kattbajset och då är det så knasigt att möss tycker om att äta kattbajs. Så då får de i sig äggen och så sluts cirkeln. Och vad har det här med människor att göra då kan man undra.
Ja.
Jo, det är så att en tredjedel av världens befolkning är infekterade av Toxoplasma gondii. Så någon av oss här skulle kunna ha den parasiten i oss.
Men alltså, för mig som, jag äter inte kattbajs, hur går det till då?
Ja,
aldrig.
Nej. Va?
Aldrig.
Nej, aldrig faktiskt, en liten grej med mig.
Ja, ibland, dels så brukar man rekommendera gravida att inte tömma kattbajslådan. Det är en sån sak. Äggen kan flyga upp i luften. En annan sak som man rekommenderar gravida är att inte äta råbiff. För att också andra djur, alltså i princip alla däggdjur kan bli infekterade av den här parasiten. Och då fungerar parasiten som att den är i en mus. Så den hamnar i liksom mellanvärldsstadiet. Och det är samma med oss. Men om jag äter då en råbiff så kan jag bli infekterad av toxoplasma. Så hamnar den i min kropp och så bär jag med den. Och vårt immunförsvar blockerar den lite så den hamnar i ett vilostadium. Men den ligger där. Och det verkar finnas bevis för att den påverkar också hur vi beter oss. Så på något subtilt sätt så verkar den behandla vår hjärna lite som den behandlar en mushjärna. Att den påverkar beteendet. Men på oss så får det andra effekter. Och det är inte helt vetenskapligt klarlagt hur det är. Men man pratar lite om att det är skillnad mellan män som är infekterade och kvinnor som är infekterade. Att det kan påverka beteendet lite olika. Men man har sett en högre risk för att råka ut för bilolyckor till exempel. Högre risk för att drabbas av schizofreni om man är bärare på den här
parasiten. Så man blir lite mer risk. Alltså negligera risker kanske. Eller skulle det vara kunna en sån?
Det är så man har tolkat det.
Mm. Men det är lite osäkert än så länge.
Ja, man blir ingen galning som biter andra människor. Men det är möjligt att man blir lite sådär subtilt påverkad. Och från parasitens synvinkel så har den ju lyckats ganska bra om den infekterar så många som en tredjedel av världens befolkning.
Mm. Men om man vill hitta smittan som, där man biter andra. Var letar, det är någonstans vi är ute efter.
Ja. Då kommer vi ju till en klassisk smitta som jag tror inspirerat många zombiefilmer och berättelser. Och det är rabies. Rabiesviruset.
Ja, just det.
Mm.
Så rabiesviruset har antagligen inte funnits hos människor speciellt länge. Kanske, alltså i evolutionär tid då. Så kanske 5000 år.
Mm.
Något sånt. Och detsamma gäller för hunddjur som ofta är den djurgrupp som liksom för över smittan till människor. Och där är det så att det är, om vi tar en sjuk hund då, så går sjukdomsförloppet ganska fort. Viruset transporteras i nervvägen så att säga.
Mm.
Och det lever i nervceller och därför eftersom vi har, eller också hundar har väldigt mycket nervceller i hjärnan, så är det där det blir en kraftig ansamling av det här viruset. Och när det blir tillräckligt många så dras de ner mot salivkörtlarna och där börjar det produceras mängder av virus, så mycket så att det blir väldigt många av de här partiklarna i saliven. Och på något sätt verkar själva sjukdomsförloppet också påverka beteendet. Så att det kan bli lite olika resultat av det här. Men det klassiska är ju aggressivitet. Så att hundar kan bli aggressiva. Kan bita andra djur och på det sättet föra över viruset till nästa. Och människor har lite liknande sjukdomsförlopp. Som är fruktansvärt otäckt. Om man åker till ett land där det finns rabies, om man ska röra sig i miljö där det finns hundar, så kan det, ja, så ska man vaccinera sig mot rabies. Mm. För det kan man göra. Om man inte gör det och ändå blir biten, då ligger man riktigt risigt till. För att det är väldigt stor risk att man dör. Om man inte får behandling väldigt tidigt efter man har fått bettet.
Ja, men jag har läst någonstans om att människor det kan ligga i kroppen väldigt länge å andra sidan på människor, till skillnad från hundar.
Ja, jag har också läst det. Jag vet inte hur vanligt det är. Utan jag tror att det oftast inte är så. Utan jag tror att det är ganska kort förlopp inom 2 veckor som det bryter ut. Men det är möjligt att det i vissa fall kanske kan ligga längre. Och jag är lite osäker på hur det skulle kunna fungera i så fall, för det borde betyda att immunförsvaret klarar av att hålla det i schack ett tag.
Mm.
Så är det ju till exempel med toxoplasma. Mm. Det är vårt immunförsvar som håller det i schack, annars skulle vi bli sjuka av det. Men med rabies lite osäker där.
Mm. Men hur, det kan ju, det, även om det är smittsamt och smittar via bett, så finns det risk för pandemier? Eller liksom att det här verkligen blir en stor smitta som går mellan människor, kan det mutera eller någonting på ett sätt som känns, ja, som blir zombielikt?
Ja, det finns ju alltid en möjlighet för det, men om man tittar på vad som liksom motiverar rabiesviruset att smitta, så är det att överleva. Och därför sa jag att det inte funnits speciellt länge hos människor och hunddjur, för att det är som att det inte är så väl anpassat hos oss. Om man tittar på fladdermöss, där det finns rabies, både det viruset, ungefär det viruset som kan smitta människor, men också andra närbesläktade virus, så blir fladdermössen inte sjuka av det på samma sätt. Och där är liksom viruset bättre anpassat för att leva. För det som är det stora skyddet mot en rabiespandemi hos människan är att det är så ruskigt farligt. Så att ofta så hinner människor dö innan de hinner smitta andra. Och man blir väldigt, väldigt sjuk. Så att man blir liksom, man springer inte omkring på gatorna som en galning och biter folk, helt enkelt.
Ja, det är lite samma som ebola där också. Att det har en hög dödlighet och att man blir sjuk, så att man inte, att det inte... risken för en jättepandemi liksom, eller så här global, är ganska liten, vad jag har förstått.
Ja, det är i alla fall så man har pratat om ebola tidigare. Ja. Nu verkar ju situationen i Västafrika vara väldigt illa.
Mm.
Och det kan man ju fundera på vad det är. Det har nog många olika faktorer varför det är så. Men annars brukar man prata om ebola som just att det är så väldigt farligt så det hinner inte sprida ut sig.
Mm.
Vilket gör ju att Europa inte är så, det är inte så stor risk att Europa drabbas av ebola, eftersom den personen som skulle föra smittan skulle hinna bli sjuk på flygplanet. Så man kan sätta hela flygplanet i karantän då innan, innan smittan hinner komma vidare.
Men fladdermöss, tål de lite vad, för de är också naturliga bärare av ebola som jag har förstått det. Tål de liksom vilka sjukdomar som helst? Är de...
Ja, det är någonting märkligt med fladdermöss. Det är väldigt många olika virussjukdomar som verkar ha sitt evolutionära ursprung där. Och varför det är så, jag vet inte. Det har väl delvis med att göra att de ofta är kolonilevande. Vilket gör att smittan kan spridas då inom kolonin. Och att de då också sprider sig mellan kolonier. Och det gör att olika smittor kan bibevaras. Vi bär ju också på smittor, på virus, som vi inte blir sjuka av. Så vi märker inte att vi smittar andra eller någonting, för att det finns där bara i bakgrunden. Så det är möjligt att det kan vara på det sättet hos fladdermöss. Men det är nästan lite synd om dem, tycker jag. När det är ebola tror jag det är flygande hundar.
Ja.
Och sen när det är rabies så har man tittat väldigt mycket på det i Sydamerika och sådana här vampyrfladdermöss.
Mm.
Som är väldigt spännande på många sätt. Men det finns ju väldigt många olika virus runt om. I Kina har man till exempel tittat också på olika virus i samband med utbrott av fågelinfluensa.
Mm.
Jag sitter och försöker formulera en fråga utan att bli alldeles för luddig, men jag tänker så här att i äldre zombiegrejer då är det ju ofta så att man behöver inte de här förklaringarna som vi pratar om nu. Alltså, utan orsaken till att det finns zombier, det kan vara trollkonst eller demoner, eller så är det bara något rätt och slett övernaturligt som man inte behöver förklara. Men det kommer mer och mer zombiegrejer där man liksom försöker ge någon slags vetenskaplig förklaring till zombiesmittan, om inte annat då, för att göra liksom en trovärdig historia. I en av de mest bästsäljande zombieböckerna, Patient Zero av Jonathan Medbury, så har författaren idén att hans zombiesmitta är ett i laboratorium konstruerat virus, tror jag han menar, som terrorister använder som biologisk krigsföring. Och det är sida upp och sida ner. Författaren skriver mycket om prioner, eller prioner kanske man säger. Och han pratar om galna kosjukan. Och jämför då att hans zombiesmitta påminner mycket om galna kosjukan och påverkar människor på det sättet och sprider sig. Och hela orsaken till att det här liksom smittan fungerar, det är ju för att det här viruset vill sprida sig från kropp till kropp. Och de som drabbas blir då aggressiva och biter en annan människa för att på så sätt sprida den här smittan. Och det funkar ju som ett terrorvapen på det sättet att alla blir då farliga zombier. Och på det sättet kan man sprida, försöker man ju sprida kaos i det här fallet i USA naturligtvis. Och så. Men vad jag är lite ute efter är första, är galna ko-sjukan, är det ett virus? Pratar jag om rätt saker nu?
Galna ko-sjukan är ju prion, det är ett protein
ja.
Som kan ha alternativa, en alternativ struktur. Där, om vi säger i de friska korna så har det inte den alternativa strukturen. Och i de sjuka korna så har den alternativa strukturen. Och den här alternativa, den ändrar också de friska proteinerna så att de får den alternativa strukturen. Så att man kan se det som ett liksom på-avläge. Så antingen är proteinet friskt vanligt eller så är det sjukt förändrat. Och det är bara de två lägena som finns. Och då kommer ju det här alternativa proteinet bara finnas så länge det kan förändra andra proteiner då. Så det är egentligen bara det som finns. Så det är inget virus. Det har inget arvsanlag, inget DNA eller RNA i sig.
Nej, just det. Det är jag som inte riktigt har begripit boken som jag har läst. Men då tänker jag så här. För den klassiska zombien, alltså det är en död människa som av någon orsak är uppe och härjar ändå. Och det är fullt förståeligt om man inte tar hänsyn till någon logik eller någon förklaring eller någonting. Det är hokus pokus helt enkelt. Men nu för tiden försöker man ju då hitta någon slags trovärdigare förklaringar till zombiesmitta. Då tänker jag ändå, om det vare sig det är en parasit eller om det i det här fallet är ett protein då som har viss beskaffenhet. Skulle det egentligen vara, alltså för att en zombiesmitta då skulle kunna ta över hela världen på det här uträknade sättet. Finns det någonting som kan fungera så fiffigt så att det skulle liksom kunna slå ut stora delar av världen? Jag menar, rabies pratade vi om nyss och det blir en helt annan sak. Patienten dör för fort kanske för att sprida det i någon större omfattning. Människor runt omkring kommer ändå hinna agera. Kan andra sådana här saker vara så himla luriga? Skulle det teoretiskt kunna funka?
Ja, det beror ju på lite hur mycket zombie man vill att det ska bli. Men tittar man på spanska sjukan till exempel så var det väldigt många människor som dog i spanska sjukan. Vi har pesten till exempel. Spanska sjukan var ett virus då. Ett influensavirus. Och pesten är en bakterie. Och det var väldigt många människor som dog i det här. Sen blev de ju inte beteendeförändrade. Då, i alla fall inte på ett... På det sätt vi kanske tänker oss slags zombie-grej. Men det kan man ju alltid tänka sig att det skulle kunna på något sätt. Det man måste hitta för att det ska bli trovärdigt. Att man måste hitta liksom parasiten eller virusets motiv i det. Och med motiv menar jag inte någon så ondskefull plan. Utan det måste öka viruset eller parasitens eller bakteriens. Vad det nu är för något. Överlevnadschanser och möjlighet till ibland sexuell förökning. Det gäller mest de parasiter vi har pratat om. Virus har inte sex på klassiskt vis, så att säga.
Men om man tänker på en sån film som 28 dagar senare eller 28 veckor senare. Där är det ju liksom ett experimenterat av regeringen. Liksom det här ursinnesviruset. Är det liksom teoretiskt möjligt?
Ja, det är en så här svår fråga, men ja, det kan man väl tänka. Alltså, det är ju inte omöjligt att tänka sig att man skulle kunna manipulera ett virus för att få det extra smittsamt. Man har gjort olika försök med olika influenser. Man har till exempel väckt spanska sjukan till liv, det viruset, under kontrollerade former. Man har sett hur virus i laboratorieförsök kan byta värddjur från fåglar till däggdjur till exempel. När vi tittar på influensa så är det oftast att de finns hos fåglar först och sen hoppar över till något däggdjur, ofta via djurmarknader någonstans. Eller att man håller både däggdjur och fåglar tillsammans. Och sen från däggdjuren då så är vi också däggdjur, så är steget inte lika långt. Så det kan man tänka sig att man i laboratorieförhållanden får fram ett farligare och farligare virus. Sen är det lite frågan vad som händer. Det beror på lite vad det är för typ av, om vi håller oss till virus då, vad det är för typ av virus. För att en del virus muterar väldigt mycket. Så det kan förändra hur sjukdomsförloppet ser ut. Om vi tar svininfluensan till exempel. Så när svininfluensan, jag kommer inte ihåg vilket år, 2006, 7, 8, 9, någonstans. När det var i Mexiko, det var då det blev ett stort larm över hela världen. Då var den mycket mer aggressiv. Och sen när den spred sig så spred den sig i en mildare form. Som sen gick över till typ den förkylning jag har i näsan just nu. Något som inte var så illa. Så det kan ju gå den vägen. Man skulle kunna tänka sig att det går andra hållet också. Att det börjar med någonting väldigt milt som sen med tiden av sig självt blir mer aggressivt och sjukdomsframkallande.
Men kan de trigga ett visst typ av så här aggressivt beteende?
Ja, det kan man tänka sig. Det är lite svårt och jag tror inte man vet tillräckligt mycket för att gå in i hjärnan och kunna framkalla ett sådant beteende under kontrollerade former i alla fall.
Mm.
Vissa hjärnskador har ju orsakat stora beteendeförändringar hos personer. Man kan ju bli av med sådana saker som empati och sånt genom vissa delar av hjärnan skadas. Men det är lite lurigare att se hur ett virus skulle kunna... Ja, det är inte omöjligt, men det är kanske mer en någon slags parasit har mer strängar på sin lyra.
Ja, för Herman ställde nog den frågan som jag sitter och lurar på. Men alltså jag funderar så här, 28 dagar senare är ett bra exempel. För där är det inte regelrätt zombier vi pratar om. Egentligen så blir man ju ganska tokig där så fort man blir smittad. Man hinner väl knappt dö. Alltså, man kan ju definiera zombie på ett annat sätt. Och det är alltså att man får en smitta som gör att man får ett förändrat beteende. Att man blir farlig och helt enkelt biter alla människor som kommer i ens väg. Och sen om man är per definition är död eller inte liksom är ointressant. Det finns en zombie-kvalitet i ens beteende. Man blir farlig. Och det är där som jag har haft så svårt att tänka mig att ett virus på det sättet skulle kunna få en att agera på ett visst sätt. Just att få människor att vilja bita andra människor. En parasit, det låter ju för mig som amatör trovärdigare på något sätt. För då är vi inne på det här att parasiten på något sätt radiostyr människan, tar över liksom, att man inte längre kontrollerar sig själv utan det sitter någon liten äcklig sak inne i en och drar i spakarna. Förstår du vad jag menar?
Mm.
Det låter trovärdigare.
Men det är lite olika saker i det där.
Ja.
Alltså dels tror jag att det är väldigt krångligt att väcka en död till liv. Rent, alltså hade det varit medicinskt möjligt så hade vi gjort det. Det är så svårt. Man har ju försökt olika i medicinens barndom, typ för 50 år sedan, inte så länge sedan, 60 år sedan kanske, har man försökt väcka personer som har, eller djur som precis dött till liv igen. Och det går under en viss tid, men sen är man liksom hopplöst borta och redo för maskarna. Så det är mycket lättare att ta kontroll över en levande person för någon slags virus eller parasit. Sen... Virusen har den stora fördelen att de kan evolvera väldigt fort. Men det är också det som kanske spär ut den här, om man skulle tillverka ett virus som var väldigt ondskefullt så skulle det kanske med evolution förändra sig till någonting annat. Parasiterna har då de här, och då pratar vi om liksom encelliga eller flercelliga organismer med cellkärna. De har ett betydligt mer komplext genetiskt maskineri som skulle kunna utsöndra, de har liksom möjlighet att producera saker själva så de kan utsöndra hormoner och på det sättet styra beteenden på något sätt. Som då toxoplasma som jag pratade om tidigare till exempel verkar göra, om än inte med ondskefullt uppsåt liksom. Så att det är lite två olika strategier vi står mellan där. Virusens snabba evolution som gör att de kan hitta nya vägar in i nya organismer och sådär. Och gå förbi immunförsvar och sådana saker genom evolution. Och så parasiterna som då kan påverka mer än bara i sin egen... Ja, parasiterna kan utsända saker. Jag kanske ska säga det också, att virus, de kan inte göra nya virus själva. Utan de tar över celler och stoppar in sin arvsmassa i celler så att cellerna liksom börjar göra virus. Och det är också på det sättet de kan påverka beteenden. Så att rabies, att det påverkar mänskligt beteende, det är ju för att virus produceras. Så att det är en ganska rå metod, det är inte så förfinat liksom.
Jag tänkte på det här också, om vi har någonstans kommit fram till att det verkar väldigt osannolikt med någon typ av biologisk smitta eller liksom den typen av smittor eller sjukdomar som vi känner till idag, att det ska orsaka någon typ av zombieepidemi. Men det finns ju många andra förklaringsmodeller. I Night of the Living Dead så är det någonting som kommer från rymden. Radioaktivitet finns med som en liksom, ja, som finns med i genren på något sätt av vad som kan orsaka zombier. Eller jag tänker tillbaka, eller liksom också gifter, om man tänker så här, den haitiska zombien, det är ju magi då enligt i voodoo. Men man brukar prata om att det är någon typ av tvåkomponentsgift eller något sånt där. Kan man tänka sig gifter som blir smittsamma på något sätt? Alltså rent, ja, det går ju att skapa zombielika beteenden om man hittar någon drog som gör folk aggressiva och sen lägger man det i vattenreservoar någonstans. Att väldigt många. Men skulle det kunna bli smittsamt på något sätt?
Ja, då måste man ha något som är väldigt kemiskt beständigt. Som inte kan brytas ner. Alltså om man tittar på giftkatastrofen hos djur i Sverige på 60-70-talet med kvicksilver, DDT och PCB, då har vi gifter som är bioackumulerande. Och med bioackumulerande betyder att de liksom fastnar i kroppen. Så om vi har en giftpartikel i vattnet och så kommer en mört och äter upp den giftpartikeln och sen kommer en gädda och äter upp mörtar, så får gäddan i sig många giftpartiklar och sen kommer en fiskljus och äter gädda och då får den i sig en hel drös per gädda, vilket gör att fiskljusen har många fler partiklar och det här giftet än vad mörtarna har. På något sånt sätt, om man kombinerar det med någon slags LSD-liknande gift. Det finns ju någon berättelse med en by i USA som blev troligtvis förgiftad av LSD, där folk började hoppa ut ur fönstren och flera som tog livet av sig och sådär. Men om man kombinerar de två effekterna så kanske man kunde få någonting som liknar. Men det är lite, det blir en väldigt utspädningseffekt också, tror jag. Som gör, man kanske skulle kunna använda det i ett bokmanus, men det kanske inte är något som vi behöver ligga vaken för på nätterna.
Jag vet inte om det är bra eller dåliga nyheter. Jag får smälta det lite. Men modern teknik på något annat sätt då? Om man tänker sig nanobots, alltså att man på något sätt hittar på små luriga rackare och som på något sätt kan komma in i kroppen och ta över och sprida sig på något sätt. Alltså att man blandar biologi och någon form av nanoteknik.
Ja, men då kommer vi ju tillbaka till den här parasitsteken som sprutar in gift på precis rätt ställe. Det är klart man skulle kunna tänka sig nanoteknik. Alltså i dagens medicin så försöker man göra nanokapslar som för medicinen till precis den plats i kroppen där det behövs. Om man har en tumör till exempel, så att cancergiftet bara kommer till tumören och ingen annanstans i kroppen, så att man ska slippa de negativa effekterna av det så mycket som möjligt. Och där kunde man ju tänka sig att de där nanokapslarna hittar någon del av hjärnan och levererar någon form av signalsubstans där. För att även om vi inte gärna tänker på det, så är ju våra tankar, hela vårt medvetande, bara kemi egentligen. Det är olika signalsubstanser som frigörs och orsakar elektriska reaktioner i nervtrådar. Men det som gör oss trygga än så länge, det är att vi känner inte till tillräckligt mycket om hjärnan för att kunna det. Vi har ingen metod idag att se på hjärnan när den tänker på väldigt fin skala. Utan man använder sån här hjärnskanningsutrustning och då kan man se vilka områden. Och man kan liksom zooma in en del, men du kommer aldrig kunna peka ut exakt vart du skulle frigöra de här signalsubstansen för att förändra det. Utan istället skulle man med dagens teknik få en mer sån generell effekt som man får av olika narkotiska preparat.
Om du skulle göra en lista på tre stycken kanske ur populärvetenskapen eller ur det som finns på riktigt så att säga. Troliga orsaker till zombie. Alltså nu verkar det inte som att det är så himla troligt, vilket är lite jobbigt för mig som skriver en zombieöverlevnadsbok här. Det kanske är att ingen nytta. Men Men jag tänkte kolla om du skulle lista någon sorts topp tre varianter på vad du skulle säga skulle kunna hända ändå.
Ja. Ja, men toxoplasma tror jag. Toxoplasma gondii kommer på tredje plats.
Mm.
Nu är det en väldigt snäll parasit, men det är en snäll parasit som finns hos en tredjedel av världens befolkning, så det är en potential där.
Skulle man själv kunna få det av att äta någon annan som har det?
Ja, absolut. Ja, det spelar ingen roll om du käkar människokött eller nötkött. Liksom.
Okay.
Mm. Om bara parasiten finns där i. Så absolut. Och sen första och andra plats är lite svårare. Alltså rabies kommer ju där. Tror jag. Jo, det gör det. Absolut. Ja, men jag säger rabies på andra plats. På grund av att vi får de här beteendeförändringarna som skapar en liksom under ett kort tidsfönster möjlighet till någon slags zombie rage där. Men sen vet jag inte, alltså jag vet inte om jag fjäskar med mina kompisar som jobbar med influensavirus, men det finns ju, om man tittar historiskt på hur influenser har skördat väldigt många människor för, så skulle man ju kunna tänka sig någonting där. Men det skulle kunna döda väldigt många människor. Men om det får dem att bita varandra, det... Alltså influensa sprids ju via så här små droppar som blir i luften när man nyser, och så finns viruspartiklarna där i. Men det finns också en del virus som kan finnas i... Ja.
Men då tänker jag att de kanske är på rätt väg i 28 dagar senare, för att där sprider sig ju det här rage-viruset inte enbart genom att folk biter varandra, utan att man kan ju få bara kroppsvätska i sig, så är man ju smittad.
Ja, det måste nog till lite där. Det blir lite som mjältbrandbakterier som kan ligga i jorden väldigt länge. Det måste till att sjukdomen på något sätt finns kvar för att man ska kunna ha det här aggressiva förloppet och ändå få den här apokalypsen liksom. Mm. Det tror jag, men eftersom det finns så väldigt mycket husdjur idag, alltså om vi tittar på grisar och fjäderfä, och de fjäderfäna kan sprida fågelinfluensa till grisarna och det muterar däremellan, så finns det ett ganska brett register av vad man kan tänka sig kan hända.
Mm. Du som kan zombielitteraturen, vad har du för några utifrån ett lekmannaperspektiv roliga förklaringsmodeller?
Alltså det finns ju en hel del väldigt kassa varianter trots allt. Alltså ganska spännande böcker där man kommer in på själva förklaringen, så förstår ju till och med jag som kan nästan ingenting att författarna har gjort ett ganska taskigt jobb helt enkelt. Virus skulle jag påstå är nu en av de vanligare förklaringarna som författare använder i böcker idag i alla fall. Genom att med lite lagom tekniskt mumbo och jumbo så kan man ju få läsaren och köpa det. Och det räcker ju egentligen när man läser boken. Att man finner det plausibelt när man läser liksom det kapitlet. Annars är det ju mycket annat. Jag nämnde ju nanobots. Det finns ju flera sådana exempel också på att man försöker förklara det då. Att det är någonting som man har gjort i ett labb och sen ympar det människor med flit då. Det är ju mycket terrorism och grejer i zombiehistorien. Det har varit ganska länge nu. Så det ligger väl där. Gifter såklart. Det finns någon variant på att det skulle vara någon slags sexuellt överförbar sjukdom. Jag vet inte, vi pratar kanske virus då också egentligen. Bara, det handlar väl om metoden på hur smittan sprids mellan människa och människa. Annars så är det ju just på att man ser att det har gått över från. Alltså tittar vi för 10-15 år sedan, då var det ju vanligt att man... Att det var någonting övernaturligt. Du Herman, du nämnde ju Night of the Living Dead och så. Man får ju inte mycket förklaring där egentligen. Det nämns en sond som kommer tillbaka från Venus eller vad det är. I stort sett så är det ju bara någonting som händer. Alltså det är någonting övernaturligt. Det är en klassisk skräckhistoria. Man behöver ingen förklaring. De döda vaknar och då blir det jobbigt. Dawn of the Dead är samma sak där. Att det är en så djupt egentligen moralisk historia att förklaringen behövs ju inte. Utan det har ju kommit mer och mer sådana här grejer där man försöker att förklara det genom att hämta idéer då från biologi och så vidare. Och det låter ju som att vi kan konstatera att, att författarna måste jobba lite till då, att det inte håller.
Mm.
Det är jättetråkigt för oss zombievänner, men jag tror att vi har landat lite där att, att det är så än så länge då.
En av mina favoriter är, det finns en bok som heter Vegan Revolution with Zombies. Och där odlar de fram, eller liksom framställer odlat kött. Och sen alla som har ätit det här odlade köttet blir efter ett tag blodtörstiga zombier då. Och det är någon typ av prionsjukdom som det handlar om. Så att det är bara ett gäng veganer i Portland, Oregon som klarar sig där i någon sorts whole food-affär. Som har sagt nej till det. Den tycker jag ändå är ganska rolig.
Ja, det är en bra twist på det.
Ja.
Men jag tänker, den stora grejen som man oftast inte tänker på, det är att motivet för smittan är inte att ställa till med kaos hos mänskligheten, utan smittoorganismen har sitt eget motiv, och det är att föröka sig och överleva och föröka sig helt enkelt. Och den biten glömmer man ofta. Och det gör ju också att man måste ha en inkubationstid. Så att det går ju inte att den som blir biten blir till en viljelös bitande köttklump efter några sekunder. Det funkar inte rent biologiskt. Och sen kan ju smittan inte sprida sig som en liksom atombomb. Utan det måste ju gå från mun till mun, så att säga. Så att man måste hitta de motiven, och sen måste människorna som är smittade också ha energin. Man skulle ju kunna tänka sig att ett virus på något sätt ger någon slags lite superkrafter, men då bränner man ju slut kroppen mycket snabbare. Så att,
men det är väl det jag tror man försöker förklara nu för tiden. För om vi backar till Return of the Living Dead, vilket årtal pratar vi då, Herman?
85.
Där får man ju en förklaring till varför de döda vill äta upp de levande. Och det är ju på något sätt bara för att lindra smärtan av att vara död. Alltså det finns ju liksom ingen biologisk förklaring till det riktigt. Nu landar man väl med där att zombierna, att de bits, det är ju för att sprida smittan. Alltså vad det nu är för virus eller vad vi än talar om, så mot att man bits, det är ju det här viruset eller vad det än är, transportsätt. Och sen att zombierna äter av människorna, det är ju för att man behöver energin, så att säga. Det är ju lite där vi har hamnat idag. Det blir lite ologiskt på något sätt. För samtidigt hamnar vi där, att hur kan det bli någonting kvar av offren som sprider sig vidare? Så och så. Men det är ju lite så det funkar i Walking Dead bland annat.
Mm.
Ja. Ja, men Walking Dead är ju väldigt kul att titta på, tycker jag. Men man kan ju inte ha ett halvtrasig kropp som fortfarande lever. Det funkar inte.
Det är overkligt.
Det är overkligt. Ja, men då, så det behöver man nog inte vara rädd för.
Men en annan sak som jag tänkt på, om det är overkligt eller inte bara, det är det här med snabba zombier, till exempel 28 veckor senare, eller 28 dagar senare då. Där tar det 10-15 sekunder. Även i World War Z är det samma grej, att det liksom, det går så extremt fort. Finns det något sätt, är det helt overkligt? Eller finns det någonting som gör att man, som kan ta över kroppen så pass fort liksom?
Det är nog svårt att tänka sig någon slags levande organism eller virus som skulle göra det. Men däremot när det handlar om olika typer av medicinska preparat, så kan ju effekten vara väldigt snabb.
Mm.
Så det är nog mer man tänker sig det, men inte någon form av virus eller parasit. Det tror jag man måste ha en inkubationstid.
Mm. Så.
I det här sista avsnittet, det känns som att Emil kom hit och dödade våran podcast.
Det finns inga zombier. Och det. Nej, men man brukar ju prata om svarta svanar och vi får, som är stora händelser som man inte vet någonting om. Och någonstans, prioner upptäcktes ju ganska sent. Var väl först egentligen på 90-talet som det slog, på 70-80-talet som det upptäcktes, sen på 90-talet som fick han väl Nobelpris för det.
Man kände till sjukdomen tidigare, men man visste inte vad som orsakade när Jakob Krautfeldts.
Så att det kan ju komma nya sådana som har andra egenskaper som vi inte känner till.
Vi lever på hoppet.
Ja, så kan man ju ställa sig och titta sig i spegeln och fundera på om man är som man är på grund av hur man är, eller om det är på grund av Toxoplasma gondii.
Ja, Tack så jättemycket Emil Lilsson för att du ville komma hit.
Tack
så mycket Johnny Berg.
Tack
så mycket Tova Björkqvist. Och ja, vi kommer köra några till Somcast nu under hösten. Och hoppas du har tyckt det var kul att lyssna. Tack så mycket.
Och vi har lärt oss att naturen är fascinerande och äcklig
och ond.